Så vänner, slå gärna upp om du har en bibel i Efesebrevet kapitel 4. Och predikan idag ska utgå ifrån vers 11. Men vår vana trogen så läser vi ett större sammanhang än så. Vi läser väl från början kan vi. Efesebrevet 4 och jag läser från vers 7 i alla fall. Till 14. Efesierbrevet 4, vers 7, det är på sidan 1743 i de lånade biblarna. Aposteln Paulus säger: Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det? Om inte att han också steg ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så lyder Herrens ord. Låt oss återigen be till vår Fader. Fader. Älskade Fader, i Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får komma nära på grund av din son, på grund av hans blod, för hans försoning, på grund av hans förtjänst. Vi tackar dig för att vi får kalla dig far, för att du har gett oss, för att din kärlek har utgjutits i våra hjärtan och vi får närma oss dig med barnaskapets ande som ropar till dig som vår Fader. Vi tackar dig för närheten till dig i all vår otillräcklighet, i all vår fattigdom. Vi tackar dig för att du tar emot oss, inte på grund av våra egna meriter utan helt och hållet på grund av vad Kristus har gjort för oss. Fader, vi prisar dig för din godhet. Och vi tackar dig, eller snarare så, vi kommer till dig och ber för de saker som du lägger på vårt hjärta, Fader. Du ser hur vi smärtas av att läsa dagliga rapporter från kriget i Ukraina. Och hur ska vi be, Fader, inför denna enorma ondska och lidande? Hur ska vi be? Fader, ge oss ord. Ge mig ord. Fader, vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om kraft att uthärda den plåga som just nu drabbar så många människor. Och vi ber att i alla sprickor, i allt detta lidande, så får ändå förtröstan på dig sippra fram och fånga upp människors liv. Älskade Fader, vi ber om omvändelse för alla förövare som begår brott mot andra människor. Vi ber om ett stopp. Fader, vi ber om ett stopp. Vi läser och vi förfasas om sjukhus som bombas och civila som kommer i korselden. Eller om det ens är korseld, om det ens, det kanske är medvetet, vad vet vi? Fader, vi ber om ett stopp på allt detta i Jesu Kristi namn. Och Fader, vi ber att alla dessa familjer som splittras, alla dessa barn som blir föräldralösa, alla dessa föräldrar som blir barnlösa, som förlorar sina barn. Älskade Fader, förbarma dig i Jesu namn och torka deras tårar och ge dem hopp om ett liv som är större än detta. Ett liv som där den här världen inte är allt och det här lidandet inte innebär slutet utan ett liv som ger återklang i evighet tillsammans med dig, Fader. Förbarma dig över alla dessa människor. Förbarma dig över vårt folk, Fader. Vi är bortskämda med bekvämlighet, med trygghet. Och i vår bortskämdhet, Fader, så har vi vaggats in i en falsk trygghet om att allt är väl, när det själva verket inget är väl. Fader, vi ber om ditt förbarmande över Sveriges folk som är på väg mot fördömelse, som inte känner dig. Älskade Fader, vi ber om öppnade ögon på bred front. Vi ber om öppnade ögon här i Göteborg och Göteborgsområdet. Men Fader, inte bara i den här staden, utan vi ber om öppnade ögon utöver hela vårt land. Vi ber att Sverige i Jesu Kristi namn ska få ge upp första platsen om att vara världens mest sekulariserade samhälle. Fader, vi ber om en väckelse i det här landet. Förbarma dig över Sverige i all vår trygghet och i all vår falska förvissning. Å, Fader, vi ber om en förkrosselse i bland vårt folk, ett allvar om eviga ting, och att du hjälper oss att söka vårt hopp där sant hopp finns att finna. Och vi ber, Fader, för alla de församlingar som vill förkunna ditt evangelium rent och klart, att de skulle få bära rik frukt, Fader. Vi ber för alla de pastorer, alla de predikanter utöver vårt land som idag har stått på sina knän och ropat till dig om att få vara trofasta ditt ord och bara ge det som du har lagt på deras hjärtan, Fader. Bara ge det som du har gjort klart och tydligt i ditt ord och som har ropat för deras församlingars uppbyggelse. Fader, välsigna förkunnelsen av ditt ord, vi ber. I Jesu namn. Vi ber om den här predikan. Åh, du vet hur jag har våndats. Och du vet hur jag kommer som en spillra. Och förvirrad. Och frågar, hur ska det bli, Fader? Men vi ber att du välsignar. Du ger sanktion åt ditt eget ord. Låt det bära frukt. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. När min fru och jag blev ett par när vi var 21 år gamla. Det börjar bli ett tag sedan. Tack och lov. Jag saknar inte att vara 21. Men när vi blev ett par när vi var 21 år gamla, så var det mycket som förändrades, som ni kan förstå. En sak som blev en stor förändring för mig var det här med att få och ge gåvor. Jag upptäckte nämligen att hon är otroligt bra på att ge gåvor. Inte så att hon gjorde det särskilt ofta. Det var inte så att jag fick liksom grejer varje dag eller så där varje vecka. Men jag blev alltid så överraskad. För den gåva som jag fick, alltså när jag fick gåvan, så insåg jag att, men vänta, det här har ju jag pratat om för kanske 3, 4, 5 månader sedan, om att jag skulle vilja ha eller att jag skulle ha nytta av. Och det var som att jag insåg att anteckningsbok över saker som jag sa, och hon måste liksom känna mig bättre än jag kände mig själv på något sätt. Och det var helt nytt för mig. Jag insåg att tidigare så hade jag inte tagit det här med gåvor på särskilt stort allvar. Jag tyckte nog att jag hade gjort det. Jag kunde köpa dyra gåvor och jag kunde liksom lägga mycket pengar. Men här öppnades en helt ny värld för mig. Jag insåg att gåvor handlar mindre om prislappen och mer om att faktiskt förstå någonting om den andra. Intressant, tyckte jag. Och här kommer vi nu till en text som handlar om att Jesus Kristus, efter att han har stigit upp till himlen, ger gåvor till sin församling. Och vi såg i förra predikan hur Paulus beskriver Kristus som en segrande kung utifrån psalm 68. Han kommer i sitt segertåg, han kommer upp för Sions berg, han har vunnit striden och han för med sig fiendekungarna som han har besegrat. Han för med sig synden och djävulen och döden i ett liksom släptåg och han porträttera dem triumferande inför alla som jublar och ser på. Och han kommer här i sitt segertåg. Folket jublar och så fördelar Jesus Kristus segerbytet. Han ger gåvor till sin församling. Han har rätt att ge gåvor eftersom han har segrat i striden. Det såg vi i förra predikan. Så, vad ger han då för gåvor? Det får vi se här i den 11:e versen som vi idag ska titta på. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och det, vänner, jag har kämpat. Man kan ju undra, hur kan man kämpa med de här grejerna? Jag har verkligen kämpat med den här texten. Jag vet inte hur många predikningar jag har hållit. Det är flera hundra. Och jag har aldrig, vad jag kan minnas, känt mig så här ofärdig med en predikan. Så här ofärdig med en text förut. Ni får bara ta det för vad det är. Man kan inte, det låter ju väldigt arrogant att säga, man kan inte ligga på topp jämt. Som om jag skulle ligga på topp jämt annars. Men vänner, det är vad det är. Vi gör vårt bästa för att förstå den här texten. Och jag har sannoliken gjort mitt bästa. Jag har inte latat mig. Det ska ni veta. Det är en märklig lista vi har här. Den liknar inte den vi har i första Korinthierbrevet 12. Eller i Romarbrevet 12. Ni vet de här listorna där Paulus listar andliga gåvor. Det här är en ganska kort lista. Och dessutom är den ganska smal. Vi läste ju vers 7. Om ni minns det i förra predikan. Att var och en av oss, alla vi som är liksom i församlingen här, har Jesus ger gåvor till sin församling, och var och en har han utmätt, och Paulus använder särskilt ord där, metron, alltså Jesus har liksom utmätt, han har skräddarsytt en särskild nåd till var och en av oss. Så alla har fått gåvor, säger Paulus vers 7. Men här så får vi en lista. De här gåvorna verkar vara till församlingen i helhet. Inte till var och en som oss som individer. Utan till församlingen i helhet. Och dels så är det bara en minoritet i församlingen, om jag förstår saken rätt, som har fått de här gåvorna. Eller som praktiserar de här gåvorna. Eller för att uttrycka det ännu klarare. Det är bara en minoritet i församlingen som är de här gåvorna till den övriga församlingen. Så hur kan det komma sig? Är det här det klickar, tror jag? Det är någonting som har lossnat här. Är det någon som kan hjälpa mig att sitta liksom en plastplutt där? Så. Nu känns det genast bättre. Bra. Hur kan det komma sig att de är så smala och att det bara är en liten minoritet i församlingen som är gåvan till den andra? När vi precis läste i vers 7 att var och en har fått gåva. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte hur det kan komma sig. Det är en för svår fråga. Varför ställer jag den ens? Men alltså, vi förstår ifrån listorna i första Korinthierbrevet 12 och i Romarbrevet 12 att det inte är uttömmande listor på något sätt. Utan Paulus tycks nämna de här sakerna av ett specifikt syfte. Det verkar nämligen som att Jesus Kristus, som känner oss bättre än oss själva, han som vet precis vad vi behöver, har gett oss någonting, oss som församling, som syftar till vår mognad, både för oss som individer och för oss som församling. Paulus är ju i ett sammanhang i Efesierbrevet 4, där han talar om församlingens enhet, och här har vi gåvor som är avgörande för att församlingen ska växa och mogna och blomstra. Så låt oss nu titta på de här gåvorna och se vad vi kan dra för lärdomar av dem. Och som sagt, vi ska titta på den 11:e versen, bara den 11:e versen idag. Jag tänkte först att vi skulle få med fler, men nej, det blev inte så. Vi får återkomma till det senare. Det är ju det som är fördelen med att predika i en serie. Liksom, att man kan fortsätta där man slutade nästa gång. Så vi sparar frågan varför de här gåvorna. Nu idag ägnar vi oss åt frågan vad. Vad är det vi ser här framför oss? Så jag lägger upp predikan i tre punkter här. Den sista tror jag är den längsta. Var beredda. Men i den första ska vi titta på de tre första gåvor som Paulus räknar upp. Apostlar, profeter, evangelister. I den andra punkten ska vi titta på herdar och lärare. Och sen i den tredje punkten, jag kallar den för herdens främsta uppdrag. Och det ska vi fördjupa resonemanget, vad herdarna gör. Och innan vi kommer vidare här nu, låt mig bara göra en iakttagelse. Alla de här gåvorna som Paulus nämner har med Guds ord att göra. Har du tänkt på det? Alla de har med Guds ord att göra. Alla är Guds ordgåvor i Efesierbrevet 4 och 11. Så redan här, innan vi har kommit till några detaljer, så är det viktigt att betona att att ingen individ, ingen församling kommer någonsin att mogna i sin tro om man inte formas av förkunnelsen av Guds ord och undervisningen av Guds ord. Om inte Guds ord är så närvarande i våra liv att det är en formerande kraft, så kommer du inte att mogna som kristen. Och jag talar inte bara om söndagens predikan här. Jag talar i högsta grad om söndagens predikan också. Alltså, predikan spelar en stor roll för vår kristna mognad. Så om söndagens predikan inte ger ordentlig föda ifrån Guds ord, så kommer församlingens medlemmar i bästa fall vara undernärda andligt sett. Men det handlar alltså inte bara om predikan när jag säger att vi inte kommer att mogna. Utan alla de samtal som pågår mellan oss i församlingen under veckan. Där vi samtalar om tron och där vi hjälper varandra. Vi tar hjälp av Bibeln och vi försöker att undervisa varandra. Vi försöker att vara till hjälp för varandra i vår kristna vandring. Utan ordets tjänst, utan att Guds ord är en närvarande och formerande kraft i våra liv, kommer det inte att ske någon kristen mognad. Okej. Bra. Då förstår vi det. Då tar vi med det. Och tittar på de här gåvorna och ser hur de bidrar till att Gud formar församlingen. Så punkt nummer ett. Apostlar, profeter, evangelister. Och allra först nämner jag alltså Paulus apostlar och profeter. Apostlar och profeter. Alla de här orden i vers 11 står i bestämd form plural. Så en mer ordagrann översättning skulle vara apostlarna och profeterna. Okej? Och det första vi kan lägga märke till är att Paulus har talat om apostlar och profeter tidigare i Efesierbrevet. Först, två gånger tidigare har han talat om apostlar och profeter. Först har han talat om dem, om apostlar och profeter, i kapitel 2, vers 20. Där han säger att församlingen är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. Där Jesus själv är hörnsten. Så där ser vi att apostlarna och profeterna spelar en grundläggande roll i den kristna kyrkan. Och då menar jag verkligen grundläggande roll i den kristna kyrkan. De tar emot uppenbarelse från Gud i en tid då församlingen inte hade Guds ord nedskrivet. Så Gud inspirerade apostlarna att skriva ner det vi idag kallar för Nya testamentet. Okej, okay? Så Efesierbrevet 2 och 20. De lägger grunden. Den andra gången Paulus nämner apostlar och profeter är i Efesierbrevets tredje kapitel, vers 5. Där säger Paulus, han talar om mysteriet som har blivit uppenbarat för apostlarna och profeterna. Så där ser vi att apostlarna och profeterna har tidigare fått, eller de har fått ta emot uppenbarelse som aldrig tidigare har blivit given. De tog emot den direkt från Gud. Och de förmedlar den i helig skrift. När Nya testamentet talar om apostlar så är det lite olika bemärkelser. Den tydligaste gruppen som är, den är främst förknippad med ämbetet apostel. Det är förstås de 12 som Jesus själv utvalde, som han kallade och som han sände. Och förutsättningarna för att vara en apostel i den bemärkelsen är att man har sett, man ska vara ett ögonvittne till den uppståndne Jesus. Paulus nämner det här kriteriet när han argumenterar för att han själv är apostel. Han säger i 1 Korinthierbrevet 9, 1 och 2, han säger: är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är ni inte mitt verk i Herren? Så även om Paulus var en senkomling till apostlaskaran, så måste han ha haft ett personligt möte med Jesus Kristus själv och dessutom ha blivit sänd av honom. Så man behövde vara ett ögonvittne till en uppstånden Jesus, man behövde vara sänd av honom. Så med andra ord finns det ingen grund för att tala om en apostolisk succession där apostlaämbetet går från en person till en annan. Det finns en apostolisk succession i meningen att vi för vidare de apostoliska sanningarna från en generation till en andra. Vi för vidare liksom en apostolisk kyrka till nästa generation. Men Bibeln ger inget stöd för ett apostlaämbete som lämnas vidare mellan generationerna. Tvärtom, en apostel i den här meningen, en apostel som lägger grunden för själva kyrkan, är ett ämbete som dog ut med de apostlar som verkligen var ögonvittnen till den uppståndne Jesus. Det hör till själva ämbetets natur att det är övergående. När grunden är lagd så ligger den kvar och ingen kan ändra på den. Ingen kan komma nu och säga, jag är apostel, jag talar Guds ord, och kräva att vi ska liksom lägga till den personens ord till Nya testamentet. Nej, nej, nej. Nya testamentet är färdigt. Grunden är lagd. Däremot talar Nya testamentet också om apostlar i en annan bemärkelse. I andra Korintherbrevet 8:23 talar Paulus om Titus och några andra bröder, vars namn han inte ens nämner, som församlingarnas apostlar. I svenska folkbibeln så är ordet apostlar, det är översatt till sändebud där. Apostel betyder just det, utsänd eller sändebud. Så det finns en skillnad mellan Kristi apostlar, de 12, och församlingarnas apostlar. Och i den här meningen så finns det förstås apostlar också idag. Eftersom församlingar sänder ut personer för alla möjliga olika syften. Det kan vara missionärer som är utsända att grunda församlingar. Eller det kan vara personer som är liksom utsedda att föra församlingars talan i en sorts konferens bland församlingar som samarbetar för varandra. Funkar alldeles utmärkt att kalla dem för apostlar. Vi skulle kunna kalla Ben och Emily Clark som är utsända från en församling i London till oss för att grunda en församling. Vi skulle absolut kunna kalla dem för apostlar i den här meningen. Inte stora A-apostlar. Nej, 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 nej. Lilla A-apostlar. Förstår ni skillnaden? Och även när det gäller profeter så måste vi skilja på de profeter som Paulus talar om här och profeter i andra bemärkelser. Paulus talar om de, alltså i Efesierbrevet 4:11, så talar han om de profeter, han säger apostlar-profeter. Då är det de personer som bidrog till kyrkans grundläggning. De profeter som fick ta emot Guds uppenbarelse, som fick liksom av, vad heter det, apokalypsis, uppöppnat, avslöjat, där har vi det, avslöjat Guds hemligheter som ingen tidigare fått insikt i. De profeterna. Så han tycks inte tala här om personer med profetisk gåva. Han talar om ett ämbete, apostlar och profeter, liksom, med stort P om man får säga så. Så Kristus gav oss apostlarna och profeterna, och de la församlingens grund. De fick insyn i Guds hemligheter och därmed gav Kristus oss Guds ord. Ser ni? Och då kan man fråga sig, okej, om vi talar om apostlar och profeter som ämbeten, vad innebär det då att ha profetisk gåva? Som ju Paulus talar mycket om på andra ställen. Ja. Bra fråga. Jag har ägnat många timmar åt den frågan just den här veckan. Och jag måste säga att jag får lämna den frågan till ett annat tillfälle. Den är helt enkelt för svår. Den är för stor snarare. Men låt mig bara säga så här. Att Bibeln och kyrkohistorien är fylld av personer som har haft och har profetisk tjänst i meningen att de har kunnat ta Guds eviga ord och kunna tillämpa det i situationer, i liksom specifika situationer och skapa specifik vägledning. Även personer som har fått ingivelser av Gud som ligger i linje med Guds ord, som är till uppmuntran eller som är till övertygelse om synd i specifika situationer. Och det här, vänner, det här är en spännande dimension av det kristna livet. Någonting som Bibeln uppmanar oss som församling att söka för församlingens uppbyggelse. Här finns någonting, här finns verkligen någonting som vi som församling kan växa i. En hälsosam, biblisk, profetisk tjänst som bygger upp församlingen och som ärar Gud. Wow, spännande! Så låt oss, vänner, låt oss skapa tillfällen när vi kan fortsätta att fördjupa oss i vad det är och fortsätta att fördjupa oss eller fortsätta att öva oss i det, vad det nu är. Men den frågan lämnar vi till en annan gång, för den är för stor. Okej, apostlar, profeter, evangelisterna då? Vilka var det? Alltså, det är en jättesvår fråga. Det låter som att jag klagar här. Men det kanske jag gör. Det har jag inte tänkt på. Men det känns inte så. Det är bara att det är svårt. För ordet evangelist, det nämns 3 gånger i Bibeln. 3 i det Nya testamentet. Det är här i Efesierbrevet 4:11. Det är Filippos som utsågs som diakon i Apostlagärningarna 6. Han kallas för evangelist i Apostlagärningarna 21:8. Evangelisten Filippos. Vad betyder det? Varför kallar de honom för evangelist? Vad är grejen liksom? Varför är just han evangelist och ingen annan? Vad har han någon arbetsbeskrivning eller något sånt? Finns ingenting. Vi vet inte. Vi har bara ett ord. Evangelisten Filippos. Hopp. Okej. Okay. Och här ger han evangelister. Och sen har vi Paulus ord till Timoteus i 2 Timoteusbrevet 4:5. Där Paulus säger, gör en evangelists gärning. Okej. Okay. Så det är svårt att veta. Fanns det ett ämbete som kallades evangelist på Nya testamentets tid? Och vad innebar det i så fall? Alltså, det finns väl lite ledtrådar i namnet kan man tänka sig. Men alla kommentarer som jag har tittat i spekulerar. Och ganska många säger att evangelisten, de säger med stor självsäkerhet, jag fattar inte hur. De säger evangelisten, det var en sorts församlingsplanterare. Så vi hade apostlarna och profeterna som gav uppenbarelse. Och så har vi evangelisten som tog uppenbarelse och som gick ut där det här inte var hört förut och grundade församlingar. Men hur kan man veta det? Det finns inget. Vi vet inte. Det är en jättespännande tanke och kanske var det så. Men vi vet inte. Vi har bara ett ämbete av något slag. Evangelisten Filippos, vad det nu innebar. Vi vet ingenting om hans auktoritet eller om han svarade inför någon. Nej. Så, däremot vet vi att evangeliets tjänst blomstrade ju i den tidiga kyrkan. Alla kristna, det vet vi, alla kristna var bärare av evangeliet, av det goda budskapet och de goda nyheterna. Alltså alla kristna visste, det här har förändrat mitt liv, det här var liksom det som gjorde att jag kom till tro, att jag föddes på nytt. Och alla kristna är en del i det uppdrag som Jesus har gett alla sina efterföljare. Och dessutom är det inte orimligt, även om Bibeln aldrig nämner det specifikt, men det är inte orimligt att tänka sig att somliga kristna har en särskild andlig gåva att evangelisera, som innebär att de är extra liksom skickade, extra skickliga att förklara evangeliet på ett sätt så att människor förstår och ett sätt så att människor får sina liv förvandlade. Okej, okay. Så där har vi evangelisterna. Jag är ledsen om det känns frustrerande, men det är allt jag kan ge er. Jag vet inte mer, för det verkar inte som att Bibeln säger mer. Så, Då går vi vidare till nästa punkt. Jag kallar den för herdar och lärare. Och anledningen här nu att jag kallar för herdar och lärare tillsammans i samma rubrik är hur den grekiska texten är ordnad. Det finns nämligen separata bestämda artiklar framför orden apostlar, profeter och evangelister. Och sen när Paulus räknar upp herdar och lärare så gör han det under samma bestämda artikel. Alltså på svenska har vi inte en separat artikel, men om man skulle säga på engelska så skulle man säga the apostles, the prophets, the evangelists och the pastors and teachers. Ser ni liksom ihopbuntat de två sista under samma artikel. Och då finns det en tumregel i grekiskan att de som står under samma artikel är talar om samma sak. Det är inte vattentätt. Det finns undantag, men det är en regel, det är en tumregel. Och dessutom så har vi det supervanliga grekiska ordet och, det vanligaste. Det betyder inte bara och, utan det kan också ha en fördjupande, det finns flera olika innebörder i det ordet. Och en av de innebörderna, en vanlig innebörd, är att det kan ha en fördjupande roll. Så det är inte bara den och den, utan det kan vara den det vill säga den. Ser ni? Så det innebär att lärare som kommer sist skulle kunna vara en fördjupning av ordet pastor. Och så har vi den här grejen med att de står under samma artikel. Återigen, språk är böjbart och det finns undantag och sånt. Här har vi tumregeln, det vill säga grammatiken ger för handen. Inte vattentätt, men de regler vi har säger att de här två grammatiskt sett borde betraktas som samma. Och det är för övrigt också positionen som de allra, allra flesta tar. Dessutom så har vi det teologiska argumentet. När man tittar på herdens uppdrag så handlar det om olika former av undervisning. Och när man funderar på vad det innebär att undervisa Guds ord i en församling så kan man ganska snabbt komma fram till att det är omöjligt att frikoppla undervisningen av Guds ord med herdeskapet som om det vore två liksom separata ämbeten som löpte sida vid sida i en församling. Det funkar inte. Vi kan liksom inte få ihop det pusslet, utan det finns åtminstone stort, stort överlapp och sannolikt följer man grammatiken och teologin och bara konstatera att det är samma grej. Pastor, brett, lärare, lite smalare inom ramen av pastor. Förstår ni? Okej. Och det här ämbetet vet vi ju mycket om utifrån Nya Testamentet. Och det är någonting som i högsta grad fortfarande är verksamt i bibliska församlingar. Det här, alltså det är ju det ämbete som beskrivs med orden pastor eller äldste eller biskop. De tre orden används ju synonymt på olika ställen i Nya Testamentet. Och jag ska fördjupa mig om ett ögonblick, men väldigt, väldigt kortfattat, övergripande. Vad är pastorns uppdrag då? Ja, om man fortsätter bilden, pastor betyder ju herde. Så om man fortsätter bilden av herde här så skulle man kunna säga fyra saker. Man skulle kunna säga det är att beskydda flocken, det är att ge föda åt flocken, det är att leda flocken och det är att ta hand om de svaga. Beskydda, ge föda, leda, ta hand. Hur beskyddar pastorn flocken? Ja, genom sin undervisning naturligtvis. Genom att varna för olika villor och läror, genom att förstå var befinner sig flocken. Finns det någonting som är extra attraktivt för flocken just nu som de behöver liksom förstå mer om för att inte falla i någon sorts grop här? Dessutom är det viktigt att en pastor, alltså därför är det viktigt att en pastor är teologiskt klarsynt så att han kan se, så att han förstår vad som pågår. Han kan se igenom dimridåer som läggs ut, nya läror som kommer och som liksom luktar lite skumt. Och man liksom utvecklar luktsinnet om man får fortsätta den bilden. Att det är något som inte riktigt känns helt bra här. Och så får man utforska och förstå mer. För att skydda flocken. Vad innebär att ge föda åt flocken? Ja, men naturligtvis, det handlar om undervisningen av Guds ord. Därför måste en pastor vara en god lärare. Därför att en pastor har fått Guds ord och vill ge det vidare. Och målet för det, alltså som sammanhanget i Efesierbrevet säger, är ju att flocken ska växa i andlig mognad. Pastorn ger ut av det här så att det blir god föda för flocken. Så att de växer och blomstrar. Och för det tredje, en pastor ska ju leda sin flock. Därför att en flock utan herde kommer förr eller senare att skingras. Det kommer bli bråk eller förvirring eller bara att man liksom emanerar ut åt olika håll. Om det saknas ledarskap i församlingen blir församlingen som får utan herde. Så en herdes översyn, en herdes, eller pluralitet naturligtvis, men herdarnas översyn är Kristi gåva till församlingen för församlingens enhets skull. Och sen har vi då en viktig aspekt i pastorns ledarskap. Det är ju att vaka över flocken. Ta hand om de svaga. Petrus säger i första Petrusbrevet 5:2. Vaka över den. Det betyder ju att man håller ett särskilt öga. Man känner till flocken och man vet var svagheter finns. När någon i församlingen vacklar i sin tro, så vill pastorn vara där och förbinda, liksom, laga det som är trasigt. Ge andlig vård och vägledning. Och framför allt vill ju pastorn utrusta de heliga. Det ska vi tala om nästa gång. Liksom att hjälpa flocken, hjälpa sig själv naturligtvis. Så om någon försvinner helt plötsligt, så vill ju alla i församlingen vara med och söka efter den personen. Men så att den inte bara försvinner ut i tomheten. Men där har vi en pastor som har ett särskilt uppdrag att söka den som har gått förlorad. Leta upp den och försöka liksom ta den hem. Och därför är det helt rimligt att en grupp äldste ägnar den största delen åt sin tid. Åt att samtala med varandra om hur medlemmarna har det, hur flocken har det andligt sett. Gå igenom församlingen person för person. Hur har han det? Hur har hon det? Hur har han det? Och så liksom bara veta. Hur ligger det till? Är det någon vi inte har pratat med på länge? Hur är det där? Och vänner, hjälp. Vi pastorer i församlingen här, vi brister hela tiden. Men inte desto mindre så måste vi tala om uppdraget är. Intressant. Ja, ni fattar. Så där har vi pastorns uppdrag, brett. Vi ska alldeles strax gå vidare och fördjupa det. Innan vi går vidare till sista punkten så vill jag bara säga, titta i vers 11 igen här i Efesierbrevet. Och så ser du att det står: och han gav. Jag skulle vilja fundera lite på det ordet, gav. Jesus gav. Han gav några till apostlar och några till profeter och så vidare. Vad betyder det? Gav. Alltså så här. Betyder det att han skapade de här ämbetena som en sorts princip, som en sorts teori? Han bestämde församlingen ska ha pastorer till exempel. Eller innebär det att han också gav specifika personer till församlingen? Jag tror att Paulus menar att Kristus inte bara gav herdar och lärare som en princip. Utan jag tror att Bibeln faktiskt säger, och att Paulus menar, att Kristus gav specifika personer av kött och blod till församlingen. Låt oss bara titta på några bibeltexter lite snabbt. Gå till Apostlagärningarna 20:28. Apostlagärningarna 20:28. Det står, Paulus säger här, Paulus talar alltså till äldste i Efesos. De är inte i Efesos, men församlingen, äldste i församlingen i Efesos, har rest ut för att möta Paulus. Och där håller han sitt avskedstal till den här gruppen äldste. Så han säger till de äldste i Efesos: ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så han säger här till församlingen, till äldste i församlingen i Efesos, säger han att den helige ande har satt er där. Ytterst sett var det ingenting som ni beslutade er för. Ytterst sett var det ingenting som församlingen bestämde att ni skulle vara. Även om båda de sakerna verkligen har hänt, ytterst sett var det den helige ande som satte er där. Gå till Matteus evangeliet 9, vers 37. Och han sa, nu är det Jesus som talar. Jesus sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Här står det skicka, sända. Det är ett grekiskt ord som handlar om att man liksom kastar ut, som en boll ungefär. Kastar ut i tjänst. Att han kastar ut arbetare ut på missionsfältet. Så vad det än är, så är det någonting som skördens herre gör. Han tar liksom en person och så sänder han ut honom. Eller henne. Och så Jesus uppmanar oss att be att han sänder verkliga personer av kött och blod. Jag nämnde Ben och Emily här tidigare. Ursäkta att jag använder er som illustration hela tiden. Men det är ju så bra illustration. Det är så lämpligt liksom. Vi, säg att vi som församling i Sverige har sett skörden är stor, arbetarna är få. Och så har vi bett till Gud. Gud, sänd arbetare. Och så säger det liksom plopp. Och så kommer det arbetare som vill grunda församlingar. Naturligtvis så finns det en skördens herre som har sänt ut specifika personer till den här platsen för ett specifikt syfte. Okej, Lukas evangeliet kapitel 12, vers 41. Lukas 12, ja, men jag tycker precis, jag läser ju alldeles galet här. 41, precis. Ja, nu stämmer det. Jag tittar på vers 11, det stämmer inte. Vers 41 ska det vara. Petrus frågade till Jesus nu då: herre, talar du om oss i den här liknelsen eller om alla? Herren, Kyrios, det är underbart när Jesus talar om Herren liksom som Herren med stort H, samma språk som den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, använder om Gud själv. Det säger Lukas. Herren. Herren sa: vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Alltså den kloke förvaltaren är en bild av församlingsledare som Herren sätter över sitt hushåll när Herren själv är borta. Så vi har liksom, Herren själv är borta och då sätter han förvaltare. Han sätter förvaltare över det här hushållet. Så det är Herren som utser, det är han som insätter förvaltare. Så det verkar alltså tydligt här, skulle jag argumentera, för att Kristus inte bara har gett varje församling en principiell, en teoretisk gåva. Det verkar som att Kristus faktiskt insätter verkliga personer i tjänst för församlingen som gåvor till församlingen. Då, kära vänner, nu har vi egentligen kommit igenom texten. Men fast jag nu har ägnat en halvtimme ungefär åt att bara prata om en enda vers, så har jag i mina förberedelser känt det är något som saknas. Jag vet inte om du håller med om det. Jag skulle vilja ge lite mer smak och lite mer doft av vad det egentligen är vi pratar om när vi pratar om pastorernas uppdrag. Så därför vill jag ta med er till ytterligare en bibeltext i en lång tredje punkt som jag kallar för herdens främsta uppdrag. Så jag hoppas att ni orkar. Det här är inte min kortaste predikan på långa vägar. Den ligger i överkant. Men håll ut. Jag hoppas att det ska vara värt det. Okej. Det är en text som jag har predikat förut. Men låt oss gå dit igen. Andra Timoteusbrevet kapitel 4. Jag läser de två första verserna där. Andra Timoteus 4, vers 1. Paulus säger. Så här har vi alltså. Det är en mycket ödesmättad text. Det är en av de mer ödesmättade texterna vi har i hela Bibeln. Det här är aposteln Paulus sista ord. Det är liksom hans arv. Det han vill lämna efter sig. Han skriver till Timoteus som han älskar innerligt. Och han ger det viktigaste råd han kan ge till Timoteus som pastor. Och han säger, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Tillrättavisa, varna och förmana. Med allt tålamod och all undervisning. Så Paulus sista och kanske mest bestående förmaning till Timoteus som pastor är att Timoteus ska predika ordet. Men han säger inte bara predika ordet. Han ger en rad av 10 imperativ, 10 uppmaningar. Där den första är predika ordet. Eller 11 måste det bli, för jag hittade ju 10 efter den. 11, den första är predika ordet. Och den fungerar som rubrik till allting. Och så börjar han i den första versen att höja temperaturen 5 gånger. Det är otroligt allvarligt. Han åberopar Gud, han åberopar alltså Gud fader, han åberopar Gud sonen. Och han påminner Timoteus om att en dag ska du stå inför Kristus och du ska avlägga räkenskap för din tjänst som pastor. Så det är med andra ord, det är inte en tid för prokrastinering, det är inte en tid för velande. Timoteus, det gäller nu och du behöver kliva fram, du behöver liksom vara en man. Kom igen, stå upp, träd fram, tid och otid. Jag liksom besvärjer dig inför Gud, den högste och Kristus som är domare. Och så kommer han till den huvudsakliga uppmaningen. Predika ordet. Och lägg märke till, han säger inte dela eller prata eller resonera om ordet. Paulus uppmanar Timoteus att stå upp och proklamera det. Proklamera det. Förkunna det. Och då minns ni har säkert hört det grekiska ordet här, kerysso för predika. Det är ett ord som är hämtat rakt ur den här grekiska kulturen, deras kultur. Det är en herald. En herald som representerar Caesar. Som meddelar liksom. Han går ut på stadens torg och han meddelar Rom har vunnit en seger. Eller, och liksom vi har lagt det här landet under oss. Jubla med oss. Eller Caesar har fått en son. Det har kommit en arvinge eller någonting sånt. Viktigt liksom. Herolden går ut och meddelar folket. Och grejen här är ju att budbäraren kan inte förhandla med folket. Han har inte frihet att hålla undan någon del av budskapet som har anförtrotts honom. Han var förbjuden att lägga till någonting, någonting av sina egna tankar. Och hans beteende, häroldens eget sätt att föra sig, skulle vittna om att han var en representant för kungen. Han var en ämbetsman. Och efter att budskapet var givet så skulle han rapportera tillbaka till kungen. Han skulle avlägga räkenskap angående huruvida han har förkunnat budskapet trofast och fullständigt. Fick du med allt? Sa du det på rätt sätt? Ja, jag sa så här. Bra gjort. Och det här är ju exakt vad Paulus säger till Timoteus. Alltså kungars kung, Caesar, vem är det? Hans dagar är som gräset, en vindpust och sen är han borta. Kungars kung har anförtrott Paulus och Timoteus och alla andra förkunnare sitt budskap att förkunna det överallt. Och en dag, du predikant, ska du rapportera tillbaka och du ska avlägga räkenskap för huruvida du har fullbordat ditt uppdrag i trofasthet. Har du sagt allt? Har du varit trofast? Då finns det ett uppslagsverk som heter TDNT. Det är liksom ett jättegigantiskt teologiskt uppslagsverk som är så här ungefär i många olika band. Om det här ordet kerysso, att förkunna, att härolda. Det är en ganska kul text. Och det är ganska roligt när man hittar såna här texter i det här för övrigt väldigt, väldigt liksom akademiska och torra uppslagsverket. Det står så här om härolden. Och nu beskriver de alltså härolden i den grekiska kulturen, eller romerska kulturen. Det krävs av härolden att han levererar sitt budskap precis som det har blivit givet till honom. Det viktiga med budskapet är att det inte har sitt upphov med honom. Bakom honom står en högre makt. Härolden uttrycker inte sina egna uppfattningar. Han är en talesman för sin mästare. Härolden intar samma sinnelag som de som har sänt honom och agerar med en fullmakt som bär sin mästares auktoritet. Han är bunden av precisa instruktioner av den som sänt honom. En god härold involverar sig inte i långa förhandlingar utan återvänder omedelbart när han har levererat sitt budskap. Han är sin mästares budbärare och därför får han inte förfalska det budskap som anförtrotts honom genom att göra egna tillägg. Han måste leverera det exakt så som det givits honom. Det är vad det innebär att vara en härold. Att härolda så som Paulus uppmanar Timoteus att göra. Det är vad Gud har kallat predikanten att göra. Han ska predika ordet. Alltså det ord som är inspirerat av Gud. Guds eget ord. Och han ska hålla sig till det ordet. Och Paulus säger till Timoteus, du har fått lära dig det här ända sedan du var barn. Och predikanten, alltså predikanten är som serveringspersonalen ibland kan man tänka. På en restaurang. Alltså vi är inte kocken. Vi bara levererar det som köket har förberett. Och om vi är duktiga så levererar vi det rykande hett. Alltså vi läser texten. Vi förklarar texten. Vi tillämpar texten. Vi uppmanar utifrån texten. Vi säger vad den här texten undervisar. Och vi liksom lägger den tillsammans med andra texter. Det är vad vi gör. Och det var Paulus uppmanar Timoteus att göra. Och sen fortsätter ju Paulus då i texten. Och han blir mer specifik angående hur förkunnelsen ska levereras. För en predikant är inte fri att omdefiniera hur han ska göra heller. Vi har Guds befallningar som predikanter. Och om vi inte följer det här som Paulus säger så går vi utanför Guds ord. Vilket jag just har liksom ansträngt mig så mycket för att förklara att vi inte får göra. Det här är ingenting som är förhandlingsbart. Det här binder vårt samvete. Och här ger Paulus 10 verb. 10 alltså imperativ, uppmaningar. Så här ska du göra. För det första säger hon, var redo. Var redo! Alltså det är en soldat som är redo för strid. Det är som en brandman som är redo för larmet. Vilken sekund som helst måste jag vara beredd. Kasta mig upp och gå in, skrida till verket liksom. Det är som pilen, den ligger på bågsträngen. Redo att avlossas i vilket ögonblick som helst. Och Paulus säger, var redo i tid och otid. Alltså det finns inget ögonblick när den här beredskapen inte gäller. Det betyder att vi ska predika ordet när det är bekvämt och när det är obekvämt. Vi ska predika ordet när det välkomnas och när det avvisas. Vi ska predika ordet när folk vill höra och när folk inte vill höra. Alltid. Vi ska predika ordet om det är problem i församlingen eller om det är frid i församlingen. Om församlingen växer eller om församlingen krymper. I tid och otid ska du vara redo att förkunna. Var redo. Och sen för andra säger Paulus, överbevisa. Alltså visa vad som är fel. Predikan ska vara som ett sökarljus som avslöjar bristerna, felen i våra liv. Det överbevisar oss om synd. Så varför är det här så viktigt? Jo, därför att ingen kommer att bli frälst om man inte först inser att jag är förlorad. Ingen, vänner, ingen kommer till Jesus skrattande och dansande. Nej! Vi kommer till honom som tiggare. Vi kommer till Jesus för att vi har fått ett hugg i hjärtat och för att vi har smakat på döden och förtvivlan som finns utanför den tröst som evangeliet ger. Jesus säger, saliga är de som är fattiga i anden. Saliga är de som sörjer. Förkunnelsen avslöjar synd. Den behöver överbevisa, den behöver vederlägga. Jag hörde någon beskriva förkunnelsen i församlingar idag med orden, en mild man eller en mild kvinna. En mild man står framför en mild församling och vädjar till dem att vara mer milda. Det finns något sant i det. Vi känner igen det, vi fnittrar liksom åt det. Det är vad förkunnelsen har blivit. Och då är det inte konstigt att våra församlingar har blivit liksom sociala föreningar fyllda av människor som inte är födda på nytt. Därför att det är inte evangeliet. I evangeliet måste det finnas utrymme för övertygelse om synd. Du måste veta vem du är och vem du har förbrutit dig mot. Om det inte finns någon övertygelse om synd, så finns inte heller någon omvändelse till frälsaren. Så var redo. Överbevisa. Och sen för det tredje, varna. Varna. Det betyder alltså varna för negativa konsekvenser. Kalla till omvändelse. Kalla till ett nytt liv, ett annat liv. Det här är ju vad Jesus gör när han varnar för Gehenna. Han säger att det är bättre att du river ut ditt öga och kommer till paradis, räddar dig undan Gehenna, än att du behåller ditt öga och kastas i det brinnande Gehenna. För det är dit du är på väg om du inte omvänder dig. Det är att varna. Och vänner, det här kräver kärlek. För det är alltid lättare att låta bli att säga obehagliga saker. Men ju mer vi älskar varandra, desto mer angelägna blir vi att hjälpa varandra ur destruktiva livsmönster. Eller hur? Om du älskar dina barn, ja, ni fattar ju förstås. Så det är ju uppenbart. För det fjärde, vädja, säger Paulus. Vädja! Alltså att vädja, det betyder kom jämsides med någon. För att uppmana, liksom, försök att få den att ändra riktning. När jag försökte att få min fru att bli intresserad av mig. Jag upptäckte hennes storhet innan hon upptäckte min storhet, kan man säga. Och när jag försökte få henne, när jag liksom jagade henne, så jag, jag gjorde mer, kan jag säga, än ett ordstudium på ordet agapeo, som betyder kärlek, att älska. Jag behövde vara mycket övertygande. För det var en tough sell, som man säger. Hon var inte imponerad av min storhet. Men om vi ska predika evangeliet så måste vi göra mer än grammatik och syntax och ordstudier. Vi måste kalla människor till omvändelse och till tro. Vi måste använda det ord som Jesus använder så ofta när han säger kom, kom, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila. Kom, om någon törstar, så kom till mig och drick. Kom, gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Kom här, kom. Så vi ska vädja. Vi ska vädja. Och sen för det femte, vi ska överbevisa, varna, vädja. Med allt tålamod, varna, överbevisa, varna, vädja, det blir tre. Har jag missat räkningen? Strunt samma, vi släpper räkningen. Med allt tålamod, för människor kommer inte att gensvara omedelbart. Tålamod, det handlar om att bli kvar under någonting, även om det innebär motstånd. Även om det innebär, alltså det är någonting som kräver uthållighet, riktning. Paulus säger att vi ska predika med tålamod. Vi ska dessutom predika med allt tålamod. Vad nu det betyder. Allt. Och sen lägger han till för det sjätte, eller vad det nu är, med ständig undervisning. Ständig undervisning. Alltså det handlar om att förklara. Här kommer undervisningen. Det är det här vi har i Efesierbrevet 4:11. Läraren liksom. Vi ska förklara teologi. Vi ska ge lära. Vi ska förklara vem Gud är. Vilka vi är. Vem Kristus är. Vad synd är. Vad Kristus åstadkommit i försoningen. Ni vet att Martin Lloyd-Jones, den stora predikanten under 1900-talet i London. Han säger att förkunnelsen är teologi. Det är lära som är satt i brand. Det är brinnande teologi. Alltså det är lära som är riktad mot åhörarna, som övertygar, som varnar, som vädjar. Teologin är läran, undervisningen, det är liksom, det är instruktionen. Ni vet, puritanerna, de brukar tala om att det måste finnas eld i talarstolen. Och vad betyder det? Jo, de menar att eld, det avger ljus och hetta. Och detsamma måste gälla förkunnelsen. Det måste finnas upplysningens ljus. Man måste kunna lära sig saker av den. Och det måste finnas sanning och liksom saker att ta på. Och den måste levereras med vitglödgad passion. Därför att det betyder någonting. Mer än någonting. Mer än någonting annat. Den gamla skotska predikanten John Murray. Han säger att om det inte finns passion så finns ingen förkunnelse. Det är något annat. Nästa imperativ, det kommer inte förrän i vers 5. Så verserna 3 och 4, vi har tittat på vers 1 och 2. 3 och 4, de lägger ut förutsättningarna för nästa verb. Nästa uppmaning är, kommer i vers 5, det säger att du ska vara sund, säger Paulus. Men varför ska Timoteus vara sund? Jo, vers 3, det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliar deras ögon att få höra. Vad handlar det om? Orkar ni lite till? Bra. Bra, bra, bra. Vad handlar det om? Jo, jag tror, och det är inget långskott här utan det är ganska kvalificerad gissningar. Jag tror att det handlar om icke pånyttfödda församlingsmedlemmar. Personer i församlingen som inte vill bli överbevisade, som inte vill bli varnade, som inte vill ändra någonting i deras liv, som är nöjda med som det är. De kommer inte att stå ut med det du har att ge. De vill inte ha sina sinnen förnyade. De vill ha sina öron kliade. De vill bli klappade på ryggen. De vill höra hur bra de är. De vill bli bekräftade. De vill bli uppmuntrade. Istället för att lyssna på Guds ord så kommer de att samla på sig den ena läraren efter den andra i enlighet med deras begär. Och det kommer alltid att finnas mängder med duktiga och övertygande personer som hellre vill ha en stor följarskara än att predika för dem det de faktiskt behöver. Vers 4, de vägrar att lyssna till sanningen och de vänder sig till myter. De vägrar att lyssna till sanningen. Paulus, han använder ett starkt ord. Han beskriver liksom en rörelse med kroppen. Var är man har sett den? Är det Kalle Anka som brukar göra? Eller någon sån här, en rörelse med kroppen som är så hastig att ett ben går ur led. Liksom. Kastar bort huvudet och så bara klick så liksom fastnar nacken åt fel håll. Den rörelsen, beskriver Paulus, det är bilden av en person som inte är född på nytt, som har ett hjärta av sten, som är på väg mot evig fördömelse. Det är allvarliga saker. Och Paulus säger, men du Timoteus, var inte som de andra predikanterna. Du ska vara sund, du ska vara förnuftig i allt. Det handlar om att vara nykter, att inte vara berusad, att inte... Alltså att vara balanserad, inte svepas med av de krafter som vill få dig att tappa fotfästet. Att inte dras med i deras begär, deras krav. För att det är inte inför dessa liksom icke-pånyttfödda församlingsmedlemmar som du ska stå inför på den yttersta dagen. Utan du predikar Guds ord och du ska stå inför Gud själv och avlägga räkenskap för huruvida du har gjort det fullständigt och trofast. Så var sund. Håll dig på den smala vägen. Var redo. Tid och otid. Överbevisa. Vana vädja med all tålamod. All undervisning. Vad som än händer. Det här är inte förhandlingsbart. Det här hör till förkunnelsen. Och sen lägger Paulus till Timoteus. Han ska bära sitt lidande. Bär ditt lidande. Det är ett tema som återkommer i brevet. För Timoteus går igenom lidande. Det är problem i församlingen kanske. De ser ner på honom. Han är ung. Det stormar i församlingen. Han är ifrågasatt. Och dessutom att varna, överbevisa, vädja med all tålamod, all undervisning. Vänner, det gör ont. Det gör ont. Så Paulus säger till Timoteus, förtvivla inte. Ge inte upp. Lidandet är en del av tjänsten. Det tvingar predikanten att hålla fast i Kristus. Att dagligen reformera sitt liv och återvända till det som är så lätt. Till det som är beprövat. Till det som är värt att lida för. För lidande är lidande. Lidande gör ont. Det är oundvikligt. Både för den som den predikant som håller fast vid Guds ord. Och för hans fru. Det gör ont. Och jag måste, om jag får prata om mig själv här, jag måste säga att det känns konstigt att tala om lidande i tjänsten i vår församling. För det finns så mycket som är gott och uppmuntrande. Men det är klart att det finns alltid ett lidande som är förenat med att vara inblandad i människors liv. I människors lidande. När någon berättar om att mina föräldrar går igenom en skilsmässa. Min bästa vän är dödssjuk. Eller mitt barn. Alltså, det gör så ont. Det gör så ont. Och sen innebär det absolut uppoffringar. Vilket jag säger här. Utan att klaga det minsta. Men det är smärtsamt att förbereda en predikan. Det är för att man arbetar med sin själ. Man arbetar med Guds ord. Det är inte en hyvelbänk man går till. Det är någonting som går igenom en hela tiden. Och man blir tom. Och liksom... Oh, det gör ont. Och det är smärtsamt att leverera en predikan. I alla fall för mig. Och det är smärtsamt efter en predikan. Och den här resan, det påverkar inte bara mig, det påverkar hela min familj. Vilket innebär att en helg i en pastors familj liknar ingen annans helg. Därför att helgen är snarare en urladdning än det är en en rekreation. Och sen på måndag, då börjar veckan om. Så det finns ett... Och hör mig rätt, vänner. Jag klagar inte. Jag älskar det. Jag skulle inte kunna byta ut det för någonting. Men det gör ont. Och sen kommer Paulus till och säger, utför en evangelists gärning. Och det är det här sammanhanget med icke pånyttfödda församlingsmedlemmar som du behöver utföra en evangelists gärning. Men också de pånyttfödda församlingsmedlemmarna behöver vecka efter vecka höra evangeliet. Det är så vi växer som kristna, när vi får se Guds nåd sådan den verkligen är. För det tionde, fullgör din tjänst. Fullgör din tjänst. Det liksom byggs upp till den här sista uppmaningen. För den till fullbordan, Timoteus. Lämna inget osagt, för du är en härold. Lämna ingen lära oundervisad. Lämna ingen synd oavslöjad. Lämna inget av Guds löften tillbakahållet. Ge allt. Fullgör din tjänst. Det är predikantens uppdrag. Så Paulus gav det till Timoteus, och genom Guds ord har det bevarats till oss, till den här dagen. Så här, vänner, tack för att ni orkade med den här sista halvtimmen också. Här har vi pastorns mest centrala uppdrag. Och man skulle kunna fördjupa sig i andra områden också. Det finns hur mycket som helst att säga. Men inget är så centralt som förkunnelsen av Guds ord. Och nu säger alltså Paulus i Efesierbrevet att det här är en gåva till församlingen. Och Paulus tycks till och med mena att det är en förutsättning för att vi ska växa och mogna som kristna. Så även om det nu känns hur konstigt som helst för mig att säga det här, så måste vi dra slutsatsen att budskapet i Efesierbrevet 4:11 är att vi ska ta emot våra pastorer som den gåva de är från Jesus Kristus själv. Det kanske inte är den gåva vi helst hade velat ha. Men det är den gåva vi behöver. Det är den gåva Gud i sin vishet har gett. För Gud ger aldrig något annat än det vi behöver. Låt oss be. Älskade Fader, vi tackar dig för din trofasthet. Vi tackar dig för att dag efter dag kan vi falla tillbaka på din nåd. Vi tackar dig för att du är oändligt god. Vi tackar dig för att du vet så mycket bättre än oss. Och vad som än kommer till oss, om det så är glädje eller sorg, medgång eller motgång, sjukdom eller hälsa, så kan vi ta emot dig från din faderliga hand. Och vi tackar dig för att församlingens pastorer också är en del i denna goda försyn, denna faderliga försyn. Vi tackar dig för budskapet att Kristus ger gåvor, och han ger goda gåvor. Vi tackar dig för den grund som apostlarna och profeterna har gett, som är själva förutsättningen för att vi får finnas som församling. Vi tackar dig för evangelisternas tjänst. Och vi tackar dig för pastorernas tjänst, lärarnas tjänst. Och vi ber att den här församlingen ska få vara ett sammanhang där lärare får blomstra, där unga män får finna en glädje och en kallelse att förkunna Guds ord och få sändas ut till hela vårt land och göra tjänst för dig, att förkunna ditt ord där du än kallar dem. Vi ber för de lärare som finns mitt ibland oss idag. Vi tackar dig för den gemenskap som Jona och Johannes och jag får ha. Och vi tackar dig för alla de andra som så villigt är med och förkunnar och undervisar församlingen. Vi tackar dig för Ben som har, och Emily som har kommit hit för en tid och som också är på väg ut att grunda församlingen någon annanstans. Och Fader, vi ber att du skulle välsigna församlingen så rikt. Vi tackar dig för att du har gett oss så mycket redan. Och beskydda och bevara oss så att det får fortsätta att blomstra utläggningen av ditt ord. Vi ber, Fader, om enhet i tron. Om kristen mognad så att vi inte kastas fram och tillbaka i varje vindkast i läran. Vaka över oss, Fader. Och för oss fram enligt din goda vilja. Vi ber i Jesu namn. Amen.